Okej. Hur fan ska vi lösa det här nu då? Ändå så här, det har gått en vecka, jag tror på en idé. Att vara i karantän, man blir så sjukt okreativ. Jag kommer fram inte på någonting.
Nej, men någonting,
Vad ska vi göra för
men du
intro?
sjöng ju, har du inte fler sånger?
Nej, men jag har bara en sång. Den enda, bottenlanden är den enda låten jag kan.
Ja, det kunde man ju räkna.
Nej, så jag vet ingenting. Vad fan, Therese, har inte du någonting?
Nej, jag vet inte. Nej, jag kan inte komma på någonting. Jag har försökt, men... Nej, jag vet inte. Jag har ingenting.
Jocke?
Nej, jag absolut inte.
Men Petter, du då?
Alltså, om ni bara ger mig 45 minuter, en timme, så har jag någonting.
Ja, Seb?
Alltså Paul Robinson, målvakten, är ju expert numera. Jag kommer inte ihåg vilken studio han satt i, men jag läste på den eminenta sajten Football London, som jag är väldigt mycket på. Och de har ju alldeles för många artiklar egentligen. Alltså, men det är ju bra. Men de är så otroligt nördiga och går in på så otroliga konstiga detaljer. Men hur som helst, Paul Robinson då satt i engelsk TV och sa att han har sett en skillnad. Kicken Rush är tillbaka, Sportexpressens podd om Premier League med mig, Joakim Rydström. Och idag kör vi vad jag tror är typ fjärde upplagan av Kicken Karantän. Så vi sitter här via Google Hangouts där jag ser Petter P-Funk Landén.
Ja, hej, hej. Just det är radiomedium. Förlåt. Hej, här är jag, P-Funk.
Intressant är att du gjorde alltså hårdrockstecknet när jag nämnde George Clintons P-Funk. Skitsamma. Therese T-Boss Strömberg.
Jajamän.
Jajamän. Och Pontus P. Diddy Vainemo, som nu gjorde någon form av
riktigt ful
frisyr. Är inte det där den där frisyren som folk som gillar My Little Pony brukar gå omkring i?
Jag vet inte, men det är lite mohikan som jag gjorde.
Den är screenshotad i alla fall. Så jag tänkte säga det angående att göra hårdruckstecken på P-Funk. Jag ska inte nämna vem det är, men min favoritstund i Expressen TVs historia var när vi hade en sportsändning och en sändning från Bruce Springsteens konsert samtidigt. Och det skulle då liksom göras reklam för Bruce Springsteens-sändningen i sportsändningen. Och då fick en av deltagarna i sportsändningen frågan: vad tycker du om Bruce Springsteen? Och han svarade: jag lyssnar inte så mycket på R&B. Och jag tycker att det är det bästa som någonsin har sagt. Och jag har varit så här: kan man tatuera in det på något snyggt sätt? Ja. Så, det var en anekdot.
Hur har ni det i övrigt i karantänen?
Ja, det börjar bli mörkt, va?
Igår så målade jag alla lister i min lägenhet. Och idag har jag spacklat på en vägg i köket. Så kan ju ni dra vilka slutsatser ni vill av hur det går för mig hemma.
Alltså, slutsatsen är att du har kollat på Hjälp, vi har köpt en bondgård med... Zachary Wahlström och Kalle Wahlström och blev inspirerad. Det är min gissning.
Jag har ingen aning om vad du precis sa.
Nej, exakt. Ja, det var inget. Vi släpper det.
Året är 2030 och Pet Landéns manager alter ego Mårten Larsen vann precis Champions League och Bundesliga med Hertha Berlin. Så då kan ni själva tänka hur det går för mig. Riktigt jävla bra är svaret.
Grattis. Pontus, hur går det för dig då? Det är fortfarande bara tråkigt, eller?
Ja, det enda jag gör är typ att laga mat, tror jag. Det går bra.
Jag tänkte precis säga det. Du har fått lite dubbelhaka, Ponta.
Ja, jag har nog gått upp 10 kilo i vikt. Nej, det har jag nog inte gjort. Jag tror jag har gått ner i vikt. Faktiskt. Men ikväll blir det en paella med lite havskräftor. Sally Abes recept. Från någon restaurang i London som inte kommer ihåg vad den heter. Men spännande.
Nando's.
Kanske blir gott. Nando's.
Jag såg att
speciella paella.
Jag såg att vår kollega på Kulturen, Daniel Sjölin, kör konceptet nu som heter After Utan Work i Expressen TV. Det vill säga att han spelar in TV i karantän med andra författare och sitter och typ snackar. Och eventuellt dricker vin. Det skulle vi kanske kunna börja göra. Kicken AV på Twitch.
Ja,
vad tror ni?
Ja, faktiskt. Om någon är intresserad av att se oss sitta och dricka, alltså absolut.
Absolut.
Ja, det skulle vara så skönt med socialt samkväm i någon form.
Jag har absolut ingen som helst aning om hur Twitch funkar. Men jag tänker att någon av er kanske kan det. Pontus, du har lite såhär...
Ingen aning. Men kan man inte sända på Periscope på Twitter? Vi hissar.
Jag hissar periskopet, ja. Vi får återkomma om det här. Det kan bli något. Men without Freddy Adu så kan vi kanske gå... Ja, en liten throwback till förra avsnittet. Så kan vi kanske gå direkt in på en faktiskt riktigt stor konflikt som blossat upp inom engelska fotbollen. En konflikt som på lite olika sätt gäller pengar. Så det är lite fler delar här. Men vi kan börja med nyheten att Premier Leagues ligaorganisation i fredags kom med en rekommendation att samtliga spelare och ledare i ligan går med på att sänka sina löner med 30% i max 12 månader. Men det förslaget stötte genast på ganska mycket patrull. Petter, du skrev om det här till Expressen. Mm. Om du ska sammanfatta lite grann vad det här handlar om, vad är det för något?
Nej, men det är ganska invecklat för att, alltså, likt de flesta andra ligor i världen så vill ju Premier League att klubbar och eller det är ju Premier League-klubbarna som vill att deras spelare och ledare ska gå ner i lön och ligaorganisationen också. Och med tanke på att Premier League omsätter så fruktansvärda summor pengar så blir ju det här en fråga om enorma summor pengar. Och spelarna var inte helt liksom high på att bara skriva under det här. Och det kan ju till synes reflektera dåligt på spelarna. Jag tror han hette Matt Hancock, deras hälsominister i England, som sa att de ska dra sitt strå till stacken och så här. Men det verkar inte riktigt handla om girighet från spelarna, utan snarare än de vill ha en försäkran på att de pengarna de avsäger sig ska gå till någon som behöver det snarare än att de ska hamna i Caldon, El Mubarak, John Henrys och de andras fickor. Så att det inte är klubbledarna och klubbarna själva som omsätter de här enorma summorna pengar som de har och gör, utan att NHS, National Health Service, deras liksom, vad ska man säga, hälsoorganisation i England som kämpar mot coronaviruset, vill de ska få en stor del. Samtidigt så har spelarna sagt att English Football League, alltså Championship och neråt i ligasystemet, ska få ta del av pengar också, så att de kan få hjälp att hantera de löpande kostnader som de har.
Och det där är ju fler som har varit inne på, och vi pratat om också, liksom att just Premier League-klubbarna ska hjälpa neråt i systemet.
Mm. Alltså, det var en jättestor så videokonferens med... Daily Mail skrev alla lagkaptener, men Citys representant var Kevin De Bruyne. Så det verkar ha varit lite mix, där då av någon anledning bara tre spelare fick lov att prata till liksom, resten av organisationen. Det var De Bruyne, Troy Deeney och Mark Noble.
Men hur gick det här till? Det är väldigt intressant sidospår. Varför just de tre personerna och varför bara tre personer?
Jag vet inte. Det är så, jag har försökt googla runt och hitta svaret på varför just de tre och varför bara de fick snacka. Men det är ingen som riktigt sitter på den informationen.
Låter som en Bond-film.
Jag skulle säga att jag jättegärna skulle vilja höra både Troy Deeney och Mark Noble prata. Men jag vet inte om jag är så intresserad av att lyssna på Kevin De Bruyne. Annars är jag rätt nöjd med den.
Jag säger som Kevin De Bruyne, let me talk. Svår referens kanske.
Otroligt.
Men så här i alla fall. Det rör sig om, alltså, som mest tror jag det handlar om 6 miljarder kronor som Premier League-spelarna kan avsäga sig i lön. Och att de verkar väldigt måna om att de här pengarna ska hamna på rätt plats. Medans klubbarna och ligaorganisationen verkar mest sugna på att minska det inkomstbortfall de får från tv-avtalet. Om de nu inte kan spela klart matcherna så får de ju inte de pengarna det handlar om. Och det är ju hutlösa summor det rör sig om. Jag tror Daily Mail tog upp Liverpool som exempel. Det är ju 9 matcher kvar av ligan. Och Liverpool, om de inte sänder de här matcherna som de har kvar då, så kan det gå miste om, vad var det, 700 miljoner eller något sånt. Nu måste jag...
Ja, jag tror, är det inte typ 13 miljarder totalt?
Jo, precis. Men
för alla, alltså, klubbar.
Ja, precis.
Och sen så är det ju lite olika summor,
exakt,
för de olika klubbarna.
Och Liverpool handlar om 700 miljoner kronor för de här 9 matcherna då, om de inte kan sändas.
Trist.
Ja.
Känns ganska trist.
Men alltså, den här veckan kan bli då lite av en, vad ska man säga... ödesvecka för hur liksom ligaorganisationen bestämmer sig för att agera på spelarnas krav. Daily Mail säger att det kan bli myteri om de inte går med på deras krav. Så det är faktiskt ganska spännande. Så här pengakamp, även om det låter så jävla torftigt.
Men man, ja, men kan ju liksom någonstans, man kan ju förstå, man fattar ju att när, det handlar ju ändå om, det här är ju superrika klubbar såklart, de flesta av dem, och det är ju superrika spelare i stort sett varenda en av dem, och det handlar ju om väldigt, väldigt mycket pengar, och det är klart att det handlar om mycket pengar som klubbarna förlorar, och det är såklart att man kan förstå att de vill försöka täppa igen de liksom hål de kan sett till pengar som då går ut. Det är ju egentligen inget konstigt med det, men samtidigt så förstår man ju verkligen spelarna också att så här, någonstans så blir det väl lite så här att oavsett hur mycket pengar man tjänar så tjänar man ju de pengarna för ett jobb man gör. Och sen kan man ju tycka att så här, det är ju liksom, man kan tycka att fotbollsspelare tjänar alldeles för mycket pengar helt enkelt. Men samtidigt ska man avsäga sig så pass mycket som 30% av sin lön ändå är, så kan jag också förstå att man vill försäkra sig då om att det inte handlar om att någon klubbägare eller någon annan person ska kunna få mer pengar, utan att det i så fall handlar om att man faktiskt ska hjälpa till på det sätt man kan. Antingen då om det handlar om att faktiskt täppa igen hål som behöver täppas igen i klubben, eller om man som spelarna då vill till exempel att det del ska gå till andra saker då för att hjälpa till i den här pandemin. Så man kan ju förstå från båda håll att man kan förstå att spelarna behöver gå ner i lön, men man kan också förstå dem att de vill ha garantier för.
Ja, men jag är väldigt positivt och glatt överraskad över att de tar den här striden, eftersom striden går egentligen rakt emot deras egna klubbars intresse. Det är en konflikt som vi inte är så vana att se. Alltså, det har ju pratats om spelarmakt i Premier League och eller i världsfotbollen egentligen sen Bosman-domen kom, och att folk kan lämna gratis när kontrakten går ut och sånt där, att det finns upp- och nedsidor med den här spelarmakten. Men här tycker jag att de använder det på ett otroligt hedervärt sätt. Och det kanske säger en del om vad jag hade för fördomar om Premier League-spelare eller fotbollsspelare i stort. Men jag såg inte riktigt dem ta den här kampen. Och det gör mig glad.
Det känns lite oväntat solidariskt nästan att alla spelarna går samman, kan man å ena sidan tänka. Men å andra sidan så tänker jag, är det inte ganska väntat? Alltså så här, det känns som att om det är någonting fotbollsspelare är i sånt här tillfälle, så alltså att ge tillbaka till fansen är ju många fotbollsspelares sätt, alltså det modus operandi att vara. Och det här, i det här fallet så är det just, de vinner ju väldigt mycket goodwill på att göra det här. Så att det känns inte helt oväntat heller, eller?
Nej, alltså jag förstår hur du menar, men alltså samtidigt så vet man ju hur brittisk press fungerar, och liksom efter deras första nej så blir det ganska snabbt liksom skandalrubriker på något sätt. Och den bilden kan liksom fastna. Och det är ju inte så att de personligen lyfts fram egentligen i det här. Utan det fokuseras ju på liksom stand-offen mellan klubbarna. Jag vet inte, det kanske kan utvecklas. Visst, det är så här goodwill. Men det är ändå, jag vet inte, det är jag som har en ganska cynisk bild av dem. Jag har alltid sett dem som ganska giriga typer.
Men vad är det för tidsplan och hur kommer det här att sluta då?
Det är lite svårt att säga, för att saken är att liksom, Premier League-spelarna har liksom lämnat in sitt krav då, eller förmedlat sitt krav att de vill ha försäkring om vad pengarna går till ligaorganisationen. Ligaorganisationen har inte liksom uttalat sig om det i någon mån hittills vad jag har sett. Och därför är det lite svårt att veta, bollen ligger på deras planhalva nu. Egentligen så får vi väl se. Jag tror att blir spelarna överkörda så kan det nog bli riktigt kaos att vänta.
Men en annan, ska vi säga, aningen mer prekär fråga om pengar är ju den som, alltså Liverpool, som i helgen meddelade att de tänkte korttidspermittera sin personal, som för vissa skulle få behålla sin lön, men där staten skulle få stå för 80% av lönen. Och där kritiserades ju förstås, bland annat av Jamie Carragher, som skrev på Twitter att nu går all den respekten och goodwillen förlorad, inte bra Liverpool FC. Och i måndags, det vill säga igår kväll, när vi spelade in det här, så drog Liverpool tillbaka förslaget. Men alltså, det här kunde de väl inte ha missat, att reaktionerna skulle bli exakt det här? Eller vad säger du? Vad säger du, Pontus?
Nej, men det är såklart det är roligt tondet. Det är sinnessjukt att tro att det skulle vara att de skulle bemötas på något annat sätt. De på riktigt, Peter Moore, som ju är VD kommersiellt liksom, han otroligt dumt att tro att det skulle botas på något annat sätt. Framförallt med tanke på att Liverpool är en klubb som gjorde en ganska stor vinst förra säsongen och har en ägare som är god för massa miljarder. Så nej, det var bra att liksom den här kritiken gjorde skillnad liksom, att han med fansens röst och Carragers röst liksom, att det märks, för det är ju så otroligt tondött, framförallt i en stad som Liverpool med fans som Liverpool har, så är det ju otroligt dumt att tro att man ska kunna komma undan med att man som miljardindustri ska kunna låta skattebetalarna betala lönen för så att de själva ska slippa göra det med sina miljarder liksom. Det flyger inte riktigt i den staden så att säga. Så riktigt tondött och ja, så dumt och korkat att man blir lite orolig för hur osmart man kan vara egentligen.
Men tror du det här har gjort långsiktig skada då? Alltså tror du att liksom all goodwill och respekt är borta även efter helomvändningen så att säga?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det gick så pass snabbt för dem och de skickade ut en pressmeddelande och skrev att de var truly sorry. Jag tror att så här, ja, det gick så snabbt. Då blev liksom, de la ju sig platta. De försökte inte spela emot det. Hade de liksom försökt att försvara sig, då hade det ju varit otroligt politiskt självmord. Men jag tror ändå att eftersom det gick så snabbt, så tror jag att det kommer flyga ganska mycket under radarn framöver.
Jo, alltså framförallt det som Tottenham står kvar med det på något sätt. De blir ju exakt lite mer the bad guys nu. Det var väl några andra klubbar med Newcastle och liksom med Mike Ashley som ägare, så förväntar man sig ju absolut ingenting annat. Och det är svårt att så här känna att jag tyckte verkligen om Mike Ashley, men nu ser jag honom som ett svin. Alltså, det är ju så här.
Där gick han över gränsen.
Ja, precis. Han
höjden har ju liksom, inte jättehög där.
Nej, alltså han är ju redan svinet, så att han har ju ingenting att förlora på det. Däremot så har Liverpool med liksom ägarna de haft och med Klopp och laget och så, de spelat, byggt upp ganska mycket, vad ska man säga, att börja bli liksom likable bredare. På något sätt. Är min känsla i alla fall.
Ja, det är det som är så jävla tondött. Liksom, att man har spelat på den bilden så jävla mycket. Att man ska vara liksom, försöka vara så. Ja, men vi är inte Mike Ashley. Vi är inte shaker. Liksom. Vi är någonting annat. Vi är en, inom citationstecken, en fansstyrd klubb utan att vara det, typ. Men här är det ju därför man blir så jävla fundersam när de tar sådana beslut och liksom, de måste ha märkt reaktionerna när Spurs och Newcastle tog sina beslut liksom. De måste ha märkt det, de kan inte ha varit så blinda. Riktigt korkat.
Men jag tänker också så här, det är väldigt enkelt att sitta, om man inte har många miljarder på banken själv, och säga liksom att ni som har många miljarder, ni behöver faktiskt ställa upp i det här fallet. Men det här är ju också en organisation som har en anständig ekonomi som alla andra. Vi säger då att hyresvärdar, att de helt plötsligt bara ska inte ta in några hyresavgifter från folk som har butiker. Men så här, ja, men om du är en hyresvärd, den enda inkomsten du har är ju från de som betalar hyresavgifter. Och för Liverpool så är den enda inkomsten du har är ju att folk kommer på matcherna och att du får från tv-avtalet. Så att, kan man inte också se det lite grann som att så här, det är inte en helt konstig grej att de vill göra så här?
Jo, men fotbollen är ju inte heller en samhällsbärande funktion på det sättet. Om Liverpool får en sämre, eller om fotbollsklubbarna får en sämre ekonomi, så det kommer betyda är att spelarköpen kommer att gå för mindre pengar. Liksom. Det är inte så många andra industrier som är beroende av fotbollen. Fotbollen är ju ganska isolerad. Framförallt så är den otroligt pengastark för vad den är liksom. Liverpool gjorde ju en vinst som man, sen, som man rapporterade in i alla fall på nästan en halv miljard, eller om det var mer än en halv miljard förra året. Och nu att i några månader få kunna betala sina medarbetare utan att lägga ännu större tyngd på liksom sjukvården. Det är framförallt i en klubb som Liverpool som har haft den svansföringen, så är det så otroligt korkat. Sen om det är rätt eller inte, det är väl inte, det är inte jag eller ni heller rätt personer att säga. Det får väl politiska kommentatorer ta hand om eller någonting. Men att göra det, om man har den svansföringen man har och liksom försöker spela på de bollarna som man spelar på, då är det jävligt korkat och dumt att göra på det där sättet. Så ja, men det är klart att de ska betala sina löner och de ska betala sina hyror och så vidare. Men det tror jag också att de kommer kunna göra. Jag tror inte att de står helt utan intäkter. Jag tror att de har så pass mycket kapital att det går att, det går liksom att de kommer kunna gå runt. Det är ju värre för championship-klubbarna till exempel.
Mm. Tveklöst. Det var ju några klubbar längre ner i Premier League som hade, som kunde få några mer kännbara bekymmer. Eller alltså Burnley låg väl lite risigt på det. Men jag tror också i det stora hela att Premier League, samtliga Premier League-klubbar är så pass kapitalstarka, och eftersom spelarna med vissa krav kan tänka sig att gå ner i lön, så kommer det lösa sig för alla dem. Alltså, de kommer inte stå och falla med det här, det tror inte jag heller.
Nej, och där är det så, ja, skulle det vara så att de gör dåligt ekonomiskt ett år, de säljer spelare för 1 miljard.
Ja, liksom, exakt.
Men det är väl just det här också, att det här kommer ju liksom påverka hela... Alltså det här kommer ju påverka hela den europeiska fotbollen. Det är ju liksom, det är väl det som känns också när fotbollen är en sån liksom otroligt stor pengaindustri som det ändå är. Och när spelare går för så otroligt stora summor och när de har så jävla mycket i lön som de har, och det ena med det andra, så är det väl just det också att så här, jag tror inte att, även om, som du säger Pontus, att även om man gör ett lite svagare ekonomiskt år nu, så tror jag inte att de kommer stå och falla med det sen. För att det kommer inte vara så, förmodligen, att folk som har bättre koll på ekonomin än vad jag har i alla fall gjort de här prognoserna, att så här, spelare kommer förmodligen inte gå för 1,5 miljard de kommande fönstren. Så ekonomin kommer ju lugna ner sig i fotbollen till följd av det här, för att alla påverkas ekonomiskt av den här situationen. Så att då finns det ju heller ingen anledning att så här, staten ska gå in och liksom hjälpa de här klubbarna som redan har otroligt mycket pengar, allt det här som vi redan har sagt, för att de ska kunna hålla sig på den nivån som de varit innan. För att den kommer inte vara där ändå. Alltså ribban kommer inte ligga där den har legat fram tills nu.
Nej, man vill ju inte heller se Premier League-klubbarna få en ännu starkare ekonomisk status kontra andra ligor i Europa.
Nej.
Det vill säga att Italien och Spanien och Frankrike och whatever liksom får det ännu tuffare och inte kan konkurrera lönemässigt. Man vill ju inte heller se att liksom den brittiska staten går in och stöttar dem för att de ska kunna erbjuda fortsatt utlösa summor och bara då ännu mer skörda liksom omvärlden på talang.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. Svep Nyhetssvep.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Och vi har lite så här extra tematiskt nyhetssvep.
Mitt favoritämne skulle jag säga att vi ska prata om.
Oh, då kan
det bästa
presentera.
Jag vet i hela världen.
Då kan väl du presentera det, Therese?
Ja, vad var det du kallade det? Mansgrisextra.
Ja, eller gubbsjuksextra, vad man nu vill. Men mansgrisextra går alldeles utmärkt. Föga överraskande så har ett antal fotbollsspelare ägnat sig åt lite grisiga aktiviteter så här på i karantänstider. Ja, och kanske allra mest uppmärksammat är ju Kyle Walkers brott mot karantänsreglerna. Det är ju så här, en utreds nu av Manchester City för att ha brutit karantänsreglerna och kan bötfällas för detta. Sen så var det någonting annat.
Hur var vad var det, Petter?
Hur var det nu? Han hade brutit karantänsreglerna. Jo, så här var det. Han och hans polare bjöd in 2 prostituerade till en sexfest. Och det är ju så jävla, ett, vidrigt, två, korkat, tre, vad är du för en äcklig människa, Kyle Walker? Hur kan man vara så jävla dum och så omoralisk? Jag fattar inte det.
Alltså, det är ju det här, alltså, om man ska vara helt ärlig, det här hade ju varit problematiskt oavsett. Även, ja, låt säga att coronasituationen inte finns, så hade det här varit högst problematiskt och inte alls fräscht och så vidare. Så att redan där är det ju så här. Och att dessutom då göra det här nu, återigen, precis som Jack Grealish som vi pratade om förra veckan, så här, strax efter att man har gått ut och varit så här att nu kom Jocke tillbaka också, vi är mitt inne i nyhetssvep, häng med. Att man, precis efter att man har gått ut och varit så här, ja, men stanna hemma allihopa och stay safe och vi klarar oss igenom det här tillsammans. Och sen så bara, ja, nu ska jag ha fest med liksom gristema här och vara skitvidrig.
Mm.
Samtidigt som jag uppmanar er att vara försiktiga.
Mm.
Ja, men det är så jävla hjärndött.
Man vet ju också att när Kyle Walker bestämmer sig för att bryta karantänen för sexfest med prostituerade, då har ju han haft sexfest med prostituerade innan karantän. Detta är inte så här. Detta är inte första gången.
Det är inte som att han fick idén nu.
Alltså, han kanske också satt hemma med sin kompis och så hade de karantän, så var för fan vad tråkigt det här är. Och så kände Kyle Walker, men gud, ska vi inte ha en sexfest med prostituerade? Det vore kul att testa det för en gångs skull. Och han kom, ja, bara, absolut. Så kan, ja, det kan hänt så. Det vet vi inte.
Ja, det kan ha hänt så. Det kan ha hänt så. Sen kan det ju också vara så att det var ekonomin som dödade dinosaurierna. Mest, ja, troligt var det inte så, men det kan ha varit så.
Man vet faktiskt inte.
Men han ville stimulera sexköpsekonomin helt enkelt, eller?
Ja, han ville väl, ja, vara han ville väl vara ett jävla as bara.
Ja, det är väl en tale as old as time, så att framgångsrik ung, eller jag vet inte, ungarna i och för sig, kille har råd att köpa prostituerade, gör det. Sniffa lite kokain, kör på, de är ändå så jävla trist liksom. Det känns som att varenda rockstjärna någonsin på något sätt.
Ja, tveklöst.
Usch.
Norwichbacken Tim Klose uppdaterade en story på Insta där man såg hans dator. Och i ena flikarna av hans webbläsare såg man att han kollade på porr. Han kollade på porr helt enkelt. Eller, han hade åtminstone en flik från Pornhub igång. Stora frågan, som verkar vara den frågan folk diskuterar, var det här indiskret och omedvetet eller gjorde han det fullt medvetet? Vad tror ni?
Fullt medvetet, säger jag. Jag tycker det är så jävla uppenbart att det är så här. Det har ju blivit, eftersom att Twitter är typ det sämsta stället på jorden att vara på, så har det också blivit så här. Man är ju så trött nu på snubbar som twittrar saker om porr under karantän på olika sätt. Och sen så, det är liksom så himla, det är ett så lätt sätt, i och med att det står ju sådär Pornhub. Vad det nu är, och sen står det ju slash stay home. Mm. Så det känns som att det är en sån uppenbar så här, att det är en uppmaning som kommer att få uppmärksamhet, just för att snubbar är så här, porr, och sen så får det här spridning liksom. Det, för mig känns det superuppenbart att det var medvetet.
Ja, det tror jag också. Väldigt medvetet, gör en snubbe skämt.
Mm. Jag är också benägen att säga att det är fullt medvetet gjort.
Det ska dock sägas att det har kommit med någonting bra. Det är att en Norwich-supporter har komponerat en hejaramsa gällande Tim Klauses porrsurfande. Och den går som följande. He's conquered all of Google, he's never gonna stop. From porn on down to X-hamster, he watched a fucking lot. Tim Klose and his family, the field of Norwich Road. He's a loyal supporter and he's about to blow his load. Allé, allé, allé. Får ändå ge att det är äckligt, men det är också kreativt.
Ja.
För det är verkligen så, äckligt men kreativt. Men äckligt.
Ja. På tal om att ligga, en segway på samma tema, är att Celta Vigos Fedor Smolov tog en privatjet från Spanien för att hälsa på sin flickvän Maria Jumacheva, som alltså är barnbarn till Boris Jeltsin, vilket jag tycker är väldigt roligt. Och Smolov då, 30 år gammal, åkte hem till sin flickväns 18-årsdag.
Mm.
Inte helt ointressant, skulle jag säga. Vad har vi för take på det här?
Alltså, Fjodor Smolov är, för er som inte har sett hur han ser ut, han ser ut som en riktigt stökig jävel. Alltså, Jag vet inte, det är verkligen fel ord att använda. Och jag träder på så otroligt tunn is. Men det var det som kallades obsklass i Sverige för. Har han ju garanterat gått. Han har ju slagit minst en lärare i sitt liv. Det är jag 100% övertygad om. Och det förvånar mig då inte dugg att han förlovade sig med, alltså som du säger, Jocke, Boris Jeltsins barnbarn, en inte oviktig detalj i sammanhanget. När hon är 17 och sen bryter karantänsreglerna för att ta sitt privatjet till Moskva och fira hennes 18-årsdag. Han är 30. Det är så jävla äckligt.
Det är också.
Han ser ut som en kille som har, för de som inte vet hur han ser ut, så ser han ut som en kille som skulle smuggla sig själv in på ett fängelse för att festa med sin kompis. Och sen inte tänka att det är något fel med det för att han tog sig in och inte ut.
Ja, just det.
Mm. Men om man ska dra någon form av sammanfattning här så är det tydliga är att spelare verkar ha väldigt svårt att följa reglerna om att stanna hemma ändå. Eller att framförallt svårt att följa reglerna om att helt enkelt sköta sig. Men det här lär vi väl se extremt mycket mer av, antar jag. Eller vad tror ni?
Jag tycker också att vi kan bara dra slutsatsen som har dragit så många gånger för. Och det är att killar är fan äckliga alltså. Usch.
Vi tänkte köra en favoritrepris här, eller hur, Petter Landén? Du har ju återigen ett quiz.
Ja, detta är väldigt snabbt ihopsatt. Och vi får se lite hur det blir. Eftersom vi hade gubbsjuks mansgris extra så har jag inte fokuserat på de snaskigaste. Men leken vi ska leka är ju såklart gissa skandalen.
Oh.
Så det jag har tagit fram är ett antal skandaler som på något sätt involverar Premier League eller Premier League-profiler eller liknande. Som sagt, ni får ha överseende med att det här var ganska snabbt ihop rafsat. Men vi kör samma devis som senast. När ni kan, skrik ett namn och så kör vi. All right. Fråga 1 i gissa skandalen. Vi börjar enkelt så ni kommer igång. John Terry är ett svin. Det är allmänt känt. Det är känt att han låg med Wayne Bridges fru. Men han har även anklagats för rasism, dock friat sen. Men vem var det han anklagades för att ha kallat för
Pontus.
En black fucking cunt? Ja, Pontus.
Anton Ferdinand.
Ding, ding, ding. Korrekt, det var Anton Ferdinand. 1-0 Ponta.
Kul att du fick poäng, Pontus.
Ja, grattis. Väldigt, jag är så glad för din skull. Alltså, jag ville verkligen att du skulle få den första poängen.
Ja, riktigt oväntat. Och helt med en vändning efter förra veckans fiasko.
Ja, verkligen. Det var pinsamt. Det var 2 veckor sedan, så du hade fel där. Jag tar bort det. På tal om rasism så vet vi även att aset Luis Suarez har anklagats för rasism. Och det var ju mot Uniteds Patrice Evra. Men vad var det Suarez påstått har kallat Evra?
Joakim.
Jocke?
Nu tänker jag bara på franska. Le Pepit Negrita. Alltså något sånt sa han ju.
Ja, du får ju ge mig ditt svar.
Han sa översatt till svenska din lilla svarting.
Nej, det vill jag inte. Ja, men jag vill inte ha det på svenska. Jag vill ha okay. Vad han sa.
Ja, då vet jag tyvärr inte. Jag ber mig också om ursäkt för användandet av S-ordet där.
Ja, Pontus. Pontus. Ja.
Jag tror att han bara sa negrita.
Vad sa du?
Negrito.
Ja. Ding. Det är ju rätt med negrito. Som han anklagats och sagt. Och jag korrekt, Jocke, så översatt så betyder det liten svart, så att säga.
Ja.
Men så okej, okay, då står vi alltså på 0,5 på Ponta, minus 1 på Jocke och 0 på Therese. Som enhällig domare kan jag använda vilket poängsystem jag vill.
Vad händer?
Någonting helt annat än rasism. Doping. Doping faller inte så vanligt i fotbollssammanhang, men det finns 3 tämligen kända Premier League-case. Det första var en person som testades positiv för en förbjuden substans 2011 och stängdes av i 6 månader. Vet ni vem?
Pontus? Kolo 3.
Ding, 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 ding. Okej. Okay. Chans till kvitt eller dubbelt här.
Är det bara jag som får svara då?
Ja, det är bara du som får svara.
Fan också.
Vad och vem skyllde han på?
Ja, han skyllde på sin fru. Och henne... Det var, eller var det... Ja, sin frus bantningspiller.
Ding, ding, fucking ding.
Ja, det är så snyggt. Det är så snyggt. Jag kunde det när jag hörde att det var Toré. Jag hade glömt bort den där, men jag kommer ihåg den där.
Ja, det är snyggt, Ponta. 2,5 poäng nu. Jocke minus 1 och Therese 0. Nästa dopingfall. Det var en person som aldrig testades positivt, men som år 2002 helt enkelt struntade i att ta det dopingprov han var tvungen att ta. Och fick 8 månaders avstängning för detta. Vem var
Pontus?
Ja.
Rio Ferdinand.
Ding, ding, ding. You're on a roll.
Ja, verkligen. Otrolig roll faktiskt.
Vi tar sista dopingdelen. Den roligaste drogen, eller dopingen i världen, kokain, testades den här personen positiv för 2004 och stängdes av i 8 månader. Dessutom fick han sparken från sin klubb. Det är ju Adrian Mutu jag tänker på. Frågan är, vilket namn fick han i de populära FIFA-spelen efter sin kokaindom? Pontus?
Murgo.
Ja, ding, ding, ding. Murgo.
Ja, för mycket FIFA-spelande. Men någon gång ska det betala sig också.
Ja, du är helt överlägsen här. 4,5 minus 1 på Jocke och även nu minus 1 på Therese för att hon inte har skrikit sitt namn en enda gång.
Ja, men det är ju så jävla... Pontus skriker ju innan du ens har ställt klart frågorna.
Ja, det kommer att förbjudas nästa gång.
Jag tror att det kan vara så att Pontus övervakar din dator just nu.
Ja, han kan ju sånt där. Ja. Jag har 3 frågor till innan vi avslutar detta. Sam Allardyce fick sparken, eller fick lämna i alla fall som engelsk förbundskapten 2016 efter att endast ha lett dem i en enda match. Detta efter att han fångats på en dold kamera där en Daily Telegraph-reporter uppgav sig för att vara affärsman och Sam Allardyce gav honom tips om hur han skulle kringgå reglerna till kring tredjepartsägande i Premier League. Detta är en tredelad fråga. Man kan få 0,5 poäng per rätt svar. Vi börjar med A. Den enda matchen Sam Allardyce ledde i England i var en 1-0-seger mot vem? 5, 4, 3, 2, 1. Ding! Slovakien. Matchen slutade 1-0. Vem gjorde målet? Ni kan ju inte det. Adam Lallana. Och tredje delen. Vad är det Sam Allardyce dricker? På den här. Ja.
Han dricker en pint med, nej fan, en pint med någonting som inte är öl. Det är det som är så jävla konstigt, är det inte det?
Jo.
En pint cider.
Ja, det är, alltså, jag har inte ens kollat upp det här. Man får rätt för en pint. Jag har alltid sagt att det är en pint vin. Och därför firar jag den 27 september varje år a pint of wine day, när jag dricker vin i ölglas. Det var mest det jag ville säga. Så att då har Pontus 3,5, Jocke minus 0,5 och Therese minus 1.
Yes, jag är inte sist längre.
Tredjepartsägande-grejen blev enorm 2006 när West Ham lånade in bland annat Carlos Tevez och Javier Mascherano från Kia Jorbasians företag Media Sports Investment. Tevez mål höll kvar West Ham i Premier League och när allt uppdagades fick de superdryga böter. Men inte poängavdrag som vilken klubb krävde att de skulle få. Detta var alltså klubben som jag åkte ur då West Ham klarade sig kvar 2006. Jag drar till Therese för fan.
Ja, men för fan, jag vet ju. Åh, vad störigt.
Jag har ingen som helst aning.
Jo, fan, jag läste om det här för några veckor sedan av någon jävla anledning. Så därför har jag det ju egentligen färskt i minnet. Men jag kom fan inte på.
Ja, tiden är ute. Det var Sheffield United. Sista frågan. Är ni
redo
på? Det
var en svår fråga, Petter.
Ja, men det är jättesvårt. Som sagt, jag satte ihop det jättesnabbt och försökte ha någon slags kul twist och sånt där.
Ja, det är väldigt bra quiz än så länge.
Sista frågan. Är ni redo? När Sebastian Mattsson lämnade Kick and Rush för livet som hovreporter gjorde han det förbjudna och tog plats i podden Kolla svenskan. Vilken nuvarande Kick and Rush-medlem kommer under onsdagen att begå samma faux pas?
Therese.
Pontus.
Therese.
Therese.
Ja, det är rätt! Therese Strömberg ska vara med och kolla svensken. Ditt satans Judas.
Ja,
jag tänkte säga Petter, men trist.
Då slutade med seger för Pontus Wennemo, 3,5. Therese upp på den hedervärda nollan och Jocke, tyvärr, minus 0,5.
Jag är mycket, mycket ledsen över detta, faktiskt. Det kommer bli en svår golgata att gå veckan som kommer då, så här i påsktider. Men absolut.
Ja, tur att du måste hålla dig inne så du inte får den offentliga skammen.
Exakt så. Men ja, med det så säger vi väl helt enkelt glad påsk, antar jag.
Ja, just det. Happy Easter.
Just det.
Och glad, ja. vad heter den judiska påskhögtiden? Va?
Pesach.
Ja, just det. Pesach. Glad Pesach.
Verkligen. Hejdå.
Hej. Hejdå. Hejdå.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.